Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Giovanni Arris The Long 20th Century är ett verk inom historisk sociologi och politisk ekonomi, först utgivet 1994. Boken undersöker hur kapitalismens utveckling har hängt samman med statsmakt, handel, krig och finans under ungefär 700 år. Titeln syftar inte enbart på kalenderårhundradet 1900-1999. Arhi beskriver istället en lång historisk period där USAs uppgång, dominans och växande problem sätts in i ett större mönster. Hans huvudfråga är varför ledningen i världsekonomin gång på gång har flyttats mellan olika maktcentra. Analysen följer särskilt Genua, Nederländerna, Storbritannien och USA. Varje ledande makt har, enligt Arhi, skapat en ny ordning för kapitalackumulation men också lämnat efter sig motsättningar som den inte kunnat lösa. Boken vill därför förklara samtiden genom jämförelser över lång tid snarare än genom att behandla globalisering och amerikansk makt som helt nya fenomen. Det är en krävande men inflytelserik tolkning av kapitalismens världshistoria. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, systemiska cykler förklarar växlingen mellan produktion och finans. Arhis viktigaste begrepp är systemiska cykler av ackumulation. Med det menar han att kapitalismen inte växer på samma sätt hela tiden. En ledande makt inleder vanligen en fas av materiell expansion där kapital investeras i handel, produktion, transporter och annan verksamhet som ökar varuflödena. När möjligheterna att göra tillräcklig vinst i denna typ av investeringar blir mer begränsade söker kapitalet i högre grad till finans. Krediter, statsobligationer, spekulation och placeringar i andra ekonomier får då större betydelse. Finansialisering är alltså i Arhis modell inte bara ett tecken på förfall eller girighet. Den är ett återkommande sätt för ledande grupper att bevara och omplacera kapital när den tidigare expansionsmodellen tappar fart. Samtidigt signalerar den att den rådande ordningen närmar sig en gräns. Arhi skiljer därför mellan en signalkris, när skiftet mot finans blir tydligt, och en djupare slutkris, när den gamla hegemonin inte längre kan organisera systemet på ett stabilt sätt. Modellen hjälper läsaren att se varför starka finansiella marknader kan uppstå samtidigt som produktiv investering, social stabilitet och politisk samordning försvagas. Den avvisar också den enkla idén att mer finans automatiskt betyder en starkare nationell ekonomi. För det andra, fyra hegemonier byggde världsekonomin i olika skalor. Boken följer fyra stora cykler knutna till Genua, Nederländerna, Storbritannien och USA. Arhi behandlar dem inte som identiska imperier utan som skilda lösningar på samma grundproblem, hur kapital och politisk makt kan samordnas över ett växande ekonomiskt område. De italienska stadsstaternas handelsvärld gav tidiga former för långväga handel och finans. Den nederländska republiken byggde därefter en starkare kommersiell och sjöburen ordning. Storbritannien förenade industriell omvandling, global handel och imperial makt. USA organiserade efter andra världskriget en betydligt mer omfattande ordning med industriell kapacitet, dollarns centrala ställning och ett brett nätverk av institutioner och allianser. Jämförelsen visar att varje ny hegemoni har varit större och mer organisatoriskt kapabel än sin föregångare. Den har inte bara besegrat rivaler utan även tagit upp delar av den gamla ordningens metoder och byggt dem på en vidare skala. För en svensk läsare ger detta ett användbart perspektiv på varför ett litet exportberoende land påverkas av beslut om handel, valuta och säkerhet långt utanför Norden. Sveriges efterkrigstida välstånd var exempelvis nära knutet till den bredare amerikanskt ledda ekonomiska ordning som Arhi analyserar. Bokens poäng är dock större än nationella exempel. Världsekonomin formas av maktcentra vars räckvidd sträcker sig över gränserna. För det tredje, hegemoni betyder mer än militär överlägsenhet. Arhi använder hegemoni på ett mer precist sätt än bara dominans. En stat kan vara militärt stark utan att kunna skapa en ordning som andra stater och kapitalägare i praktiken anpassar sig till. Hegemoni innebär att en ledande makt både skyddar sina egna intressen och erbjuder regler, marknader, betalningsmedel eller säkerhetsarrangemang som gör det möjligt för systemet som helhet att fungera. Därför kopplar Arhi ekonomisk ledning till statlig kapacitet. Kapitalismen är i hans framställning aldrig en helt gränslös marknad som verkar oberoende av politiken. Handelsvägar, egendomsrätt, krediter, valutor och internationell säkerhet kräver institutioner och maktmedel. Detta är en viktig korrigering av berättelser där stater och marknader behandlas som varandras motsatser. De har istället utvecklats tillsammans, även om deras intressen ofta kolliderar. Boken visar också att konkurrens mellan stater kan driva fram nya former av organisering, men samtidigt skapa krig, skulder och sociala kostnader. Den amerikanska efterkrigsordningen blir central i detta avseende. USA hade inte bara stor produktionsförmåga och militär styrka, utan kunde också göra dollarn och sina institutionella nätverk centrala för den internationella ekonomin. När förtroendet för dennas samordnande roll försvagas räcker det inte nödvändigtvis att behålla överlägsna vapen. Arris analys riktar därför uppmärksamheten mot legitimitet, finansiell kapacitet och förmågan att skapa stabila spelregler. För det fjärde, den amerikanska finansialiseringen ses som ett historiskt varningstecken. I bokens senare delar granskar Arri den amerikanska hegemonin och de krafter som kan undergräva den. Han kopplar efterkrigstidens starka materiella expansion till USA:s ledande roll efter 1945. Men från 1970-talet ser han en tydligare förskjutning mot finans, skulder och internationella kapitalflöd. I hans ramverk liknar detta tidigare hegemoniska cyklers övergång från materiell expansion till finansiell expansion. Det betyder inte att historien upprepar sig mekaniskt eller att varje börsfall bevisar att en hegemoni är slut. Poängen är att finansiell dominans kan ge den ledande makten en tillfällig fördel. Samtidigt som investeringar och produktion blir mer geografiskt utspridda och rivaler får större tyngd. Perspektivet är särskilt relevant för att förstå varför ekonomisk makt inte kan bedömas enbart genom ett lands BNP eller börsvärden. Man måste också fråga vem som kontrollerar krediter, handelsnätverk, teknologi, valuta och säkerhet. Arhi skriver före flera senare geopolitiska konflikter och bör därför inte läsas som en färdig prognos över dagens maktbalans. Hans styrka ligger snarare i att han formulerar ett sätt att analysera osäkerheten. Han väcker frågan om USA kan förnya sin samordnande roll, om en ny ledare kan uppstå eller om systemet går mot en mer konfliktfylld period utan tydlig hegemon. Det gör boken användbar även när läsaren inte delar varje förutsägelse. Slutligen, övergången efter USA kan vara en systemkris, inte bara ett maktskifte. En av Arhis mest långtgående slutsatser är att slutet på USA:s hegemoni inte självklart följs av en ny hegemon. I de tidigare övergångarna ersattes en ledande makt av en större enhet med större resurser och ett vidare geografiskt omfång. Nederländerna tog över efter den genuesiska eran, Storbritannien efter Nederländerna och USA efter Storbritannien. Eftersom USA redan är en stat i kontinental skala blir frågan om vem som skulle kunna överta samma roll mer komplicerad. Arhi diskuterar därmed en möjlighet som går bortom vanlig stormaktspolitik. Nämligen att själva den kapitalistiska världsordningen kan nå en gräns för sin tidigare expansionsform. Han lämnar inte ett enkelt svar på vad som följer. En mer enhetlig världsmakt, fortsatt mellanstatlig rivalitet eller en annorlunda organisering kring Östasien är olika möjligheter som prövas i analysen. Det centrala är att framtiden inte reduceras till ett diagram där en stat automatiskt ersätter en annan. För läsaren innebär detta en uppmaning till försiktighet inför tvärsäkra prognoser om exempelvis Kinas eller någon annan makts övertagande. Ekonomisk storlek är viktig, men den räcker inte ensam. En efterträdare skulle också behöva skapa fungerande regler för handel, finans och säkerhet i en värld som är mer sammanlänkad än under tidigare skiften. Boken förenar alltså historisk jämförelse med en öppen fråga om kapitalismens institutionella framtid, sammanfattningsvis. The Long 20th Century passar bäst för läsare som vill förstå världsekonomi och geopolitik med längre tidsperspektiv än enskilda konjunkturer, val eller kriser. Studenter inom historia, sociologi, statsvetenskap och nationalekonomi har särskilt nytta av den, men även läsare som följer frågor om dollarn, global handel. USA:s roll och Kinas växande betydelse får ett analytiskt ramverk. Den kräver tålamod. Arhi arbetar med långa historiska linjer, teoretiska begrepp och jämförelser mellan mycket olika epoker. Belöningen är att nutida ord som globalisering och finansialisering får en tydligare historisk innebörd. Läsaren lär sig att skilja mellan ekonomisk tillväxt, finansiell makt, statlig styrka och verklig hegemoni, begrepp som ofta blandas ihop i den dagliga debatten. Boken utmärker sig bland verk om kapitalismens historia genom att konsekvent förena kapitalets rörelser med staters förmåga att skapa och försvara internationell ordning. Många böcker fokuserar främst på teknik, handel, imperier eller idéer var för sig. Arhi visar hur dessa frågor binder samman genom återkommande cykler av materiell expansion, finansiell förskjutning och maktövergång. Hans modell ska inte behandlas som en exakt mall för framtiden och flera av hans öppna frågor har fått nya dimensioner sedan 1994. Just därför är den värdefull som intellektuellt verktyg. Den tränar läsaren att pröva påståenden om en ny världsordning mot historiska mönster utan att förutsätta att historien automatiskt upprepar sig. Om du vill stödja Giovanni Arrighi, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!